välkomna till Fast och Falk, podden som ger dig nyheter, trender och analyser om vad som händer i vår samtid och framtid.
Ja, vi är ju spåkulan som berättar om vad tekniska genombrott innebär på några års sikt, i alla fall i våran värld.
Ja, och vi då, som är dina kärpas in i framtiden, det är jag, Stefan Fast, en framtidsromantiker som anser att allt blir lite bättre varje dag tack vare de tekniska framstegen som vi gör.
Och så är det jag, Peter Falk, som också är fascinerad om vart vi är på väg, men kanske anlägger lite grann historiskt perspektiv, och jag är ju lite mognare, lite klokare och lite mer erfaren än min kollega.
Eller bara lite mossigare. Vi är tillbaka!
Äntligen! Jag har väntat hela sommaren på att äntligen få spela in det här igen.
Ja, okej. Okay. Vi spenderar vår ledighet på olika sätt, hör jag. Men det är väl fint. Nu har det hunnit bli september redan när vi spelar in det här. Och jag tänker att du har fått frågan några gånger, men det tillhör väl artighet att man frågar. Har sommaren varit bra?
Den har varit intensiv, men väldigt bra. Jag har sålt ett hus, jag har köpt ett hus, jag har skickat iväg en son mot Asien och en mot Östersund. Och sen har jag också i helgen gift mig. Så det har varit en bra och intensiv sommar. Men det är ju ingenting mot din, du har ju varit med i radio, Stefan.
Det stämmer, jag har varit med i gammel media. En rolig och också intressant upplevelse. Det var ju en före detta kollega till mig och en nuvarande kollega till dig som tipsade Petri om den här podden faktiskt, när de sökte någon som kunde prata om Metaverse. De gillade vad de hörde när de lyssnade, och så bjöd de in mig till eftermiddag i P3 för att ge min syn på vad Metaverse är för någonting. Och jag tycker att det var skönt att det var det ämnet. Det är rätt så tacksamt, eftersom min ståndpunkt är att Metaverse finns inte än så länge. Så jag menar, vad jag än sa så kan man inte säga att jag har fel. Åtminstone inte förrän lite senare när det här finns. Då hade man kunnat säga ifall jag hade rätt eller fel.
Det är ju lite typiskt dig. Lite fegt och lite ansvarslöst. Medan jag pratar om sånt som faktiskt händer nu med lite historiska perspektiv. Men vi är olika.
Ja. Du är ett under av mod och min stora hjälte. Men nu slutar vi tjafsa om det och drar igång dagens avsnitt istället. Vad ska vi snacka om idag?
Ja, men jag har dels det som kallas för superappar eller Web 3.0. Och jag har lite grann om det vi pratade om i våras med energi och med kärnkraft och med ädelmetaller som har blivit hetare än någonsin. Och jag tror du vill prata om robotar om jag kommer ihåg rätt.
Det stämmer, det vill jag göra. Men du har lyckats få mig nyfiken. Vad är en superapp för någonting? Är det här någon ny app, något nytt spel du har hittat på mobilen eller?
Nej, men nu måste jag läsa innantill. Det här kommer ju från vd på BlackBerry. Kommer du ihåg den? BlackBerry.
Ja, det var den här telefonen med alla knapparna liksom på utsidan.
Ja, den lilla svarta. Deras vd som heter Mike Lazarus sa att en superapp är ett stängt ekosystem av flera appar som skapar en strömlinjeformad, integrerad och sömlös upplevelse som gör att människor använder dem till allt. Alltså, men det här är ingenting nytt. Det finns ju redan i Kina till exempel WeChat, som är ganska kontroversiellt i och med att kinesiska regeringen använder det för att övervaka alla medborgare. Men egentligen där har du allt. Du har banken, du har deklarationen, du har chatten, du har mailen, du har all kommunikation. Du går till ett ställe och via det så når du hela världen egentligen. Det är ju egentligen en superapp. Det som är intressant i det här är att det kan slå undan benen på de här som kallas för FANG. Det vill säga Facebook, Amazon, Google och de andra, de stora. De som idag har monopol på våran data. Så att det skapas sådana här superappar, vilket är liksom vad många vill göra. Då kan vi få helt annan maktbalans i de stora it-spelarna framöver. Det tycker jag är lite intressant. Och det bygger på det vi pratade om innan. Det bygger på Web 3.0 som är att du, förutom att du bara konsumerar, även äger din egen data och interagerar med webben. Och det bygger på blockchain-teknologi. Så den här typen av superappar skulle kunna rubba maktbalansen, och det tycker jag är en fascinerande trend som kan komma.
Det är ju onekligen, och jag läste för bara några dagar sedan, någon vecka sedan, att WhatsApp, som ju faktiskt ägs av F-et i FANG, Facebook eller Meta som de heter nu för tiden, de har ju appen WhatsApp, och de ska gå in i Indien med WhatsApp, där man har startat ett samarbete med den största, ja, motsvarigheten till ICA egentligen i Indien. Så att genom att bara messa hi till en bot så får man upp liksom ICAs gränssnitt och kan börja handla. Så att de har ju insett det här och vill ge sig in på det. Men en fråga till dig. WhatsApp kommer lansera i Indien. Varför är det här bara stort i Asien, det här med superappar?
Jag har inget bra svar på det egentligen. Kanske är det för att det finns fler användare där som kanske inte är så noga med datasuveränitet och integritet, möjligen. Men det är ju en tydlig trend. I Danmark förra veckan lanserade Kogo någonting som är en variant på en superapp. Men de samlar alla, du vet, de här sparkcyklarna, elcyklarna som finns. Det finns ju 30-40 olika bolag. De samlar alla de bolagens appar under en portal och låter dig gå den vägen, så att du kan gå och ta en elcykel var som helst i världen. Men trenden är ju tydlig. Samla andras tillgångar och låt dem bli dina. Det tycker jag är rätt fascinerande.
Ja, det finns ju några områden man verkligen vill se det här. Sparkcyklar är ju en sån, där man idag har liksom 10 olika appar. En annan är ju parkeringstjänster, där varje kommun verkar fast besluten om att de ska utveckla sin egen app istället för att använda Easy Park eller Imo eller något annat.
Och så kan du lägga till, för oss som har elbil, alla laddvarianter. Men där har faktiskt bankerna enats nu om att ett kort ska funka till alla de här laddvarianterna. Så det går återigen. Trenden är tydlig, vi går mot det här. Och de som sitter på det här längst upp, de sitter på datat och de sitter på makten.
Men du, Web3 börjar du blanda in i det här också. Sitter superappar och Web3 ihop på något vis?
Ja, men lite grann handlar det om vem som äger datat. Du var inne på Facebook eller Meta, de vill ju äga ditt data. Web3 innebär ju att du är mer delaktig och att du egentligen inte ger så mycket, utan du äger lika mycket själv. Så trenden är att det blir ett öppnare webb. En annorlunda webb. Och det tror jag inte de här stora egentligen gillar, den trenden.
Nej, så är det nog. Web3 får vi nästan ägna ett eget avsnitt om. Det går att säga mycket om. Men det är ju som du säger, så som jag har förstått det i alla fall. Content, vad heter det? Innehållsskapare äger sitt eget håll och eget innehåll och behöver inte gå via stora plattformar som YouTube till exempel för att få betalt. Och YouTube bestämmer hur mycket du ska få betalt.
Det var det jag sa, Stefan.
Absolut, det var det du sa. Okej, vi lämnar det. Ja.
Jag tänkte ta en annan spaning som är inte lite långsökt men lite lång. Och den är så här, resultatet av den här spaningen är att Sverige är faktiskt bättre positionerade på väldigt, väldigt länge. Och häng med mig nu här i tankebanan. Men
bättre positionerade för vad då?
För framtiden, enkelt uttryckt.
Som land överlag?
Ja, som land överlag. Ja. Om du är med mig nu, okay. Så backar vi 130-140 år och det som var grunden till vår industrialisering. Vi hade då ett antal entreprenörer, typ de som hade Agafyren, vi hade Nobel, vi hade LM Ericsson. Stora industrier som har varit väldigt framgångsrika för Sverige, för oss som land. Vi är lite grann i den situationen just nu igen. Om du tittar på vad som kommer att krävas framåt, och Spotify och Skype i all ära, men de här riktigt industritunga applikationerna, det kommer att ligga inom energi till exempel. Och bara senaste veckan har det kommit fram att Sverige ligger längst fram när det gäller både litium och natrium, som är kanske det som är efterföljande till litium inom forskningen. Vi ligger längst fram inom syntetisk biologi. Mycket av det här som var CRISPR-gensaxen kom ju från Sverige från början. Vi ligger långt fram på de områdena som kommer att nästan till explodera de kommande åren. Det tycker jag är jätteglädjande. Det är en jättepositiv trend.
Ja, det är det ju verkligen. Det är ju märkligt också att du aldrig ska kunna prata framtid utan att backa 130 år. Men det är något annat. Men jag... När får vi se resultatet utav det här? Du säger att vi ligger i startgroparna, och sådana som du och jag, vi gillar ju liksom vi överskattar ju alltid tiden. Vi tror att de här sakerna kommer tidigare än vad de faktiskt gör. När tror du att vi får se riktiga praktiska tillämpningar i stor skala på alla de här områdena som vi ligger långt fram inom?
Om 10 år. För kommer du ihåg att vi pratade om kärnkraft och hur den allmänna majoriteten har svängt på väldigt kort tid till förmån för kärnkraft, för vi har en sån energibrist. Jag tror vi pratade om då att de här små modulära kärnkraftverken kommer komma om 20 år ungefär. Och senast förra veckan så var det ett svenskt konsortium som är ganska tungt uppbackat, bland annat av regeringen, som ska ha ett sånt här modulärt kärnkraftverk 2030 i Oskarshamn. En av ägarna här heter Partikeljanne, vilket inte inger sådär jättemycket förtroende, men han kommer från KTH. Men på temat, de här små modulära kärnkraftverken är framtiden, och Sverige som det ser ut nu kommer vara först ut med att ha ett i drift, och det är redan om 7 år.
Fast det är som vanligt, det är mycket lagar och regler som måste ändras. Idag är det väl som så att det finns bara liksom, är det tre platser i Sverige som man får ha kärnkraftverk på. Och det där är ju liksom grundmurat, de där lagarna och reglerna. Så att det är som vanligt, självkörande bilar, tekniken finns och så vidare. Men hänger lagstiftarna med, tror du?
Ja, men i det här fallet, det här företaget heter för övrigt Blykalla, vilket jag tycker är rätt coolt. Det här ska byggas i Oskarshamn som är en av de tre platserna. Mm. Så det här kommer komma. Men det är också på temat att ny teknik som skapar förutsättningar för det som är nästa industriella samhälle, informationssamhället, kommer i mångt och mycket från Sverige. Det är en tydlig trend.
Mm. Det låter fantastiskt bra. Och allt som kan kapa toppen på de här elpriserna som vi ser nu tycker jag låter som bra idéer.
På det temat, Stefan, vi pratade ju senast om liksom varför det är elkris, och det ska vi inte fördjupa oss i nu. Men tips till våra lyssnare, lyssna på en professor som heter Jan Blomgren som börjar bli lite viral nu ute på sociala medier. Han förklarar under en halvtimme på ett fantastiskt sätt, utan att det är politik, varför vi har det som vi har det. Så att det vill jag skicka med som ett tips.
Bra tips. Finns ju en annan forskare, men det är ju jäkla dumt att jag glömt bort namnet på honom. Men det finns ju en ekonom och forskare som har lagt fram en redogörelse och skickat till regeringen med varför vi har så höga elpriser. Det beror ju inte på elbristen, och det har väl du och jag redan konstaterat, utan beror ju på en massa affärsmässiga saker som faktiskt går att ändra idag på EU-nivå om hur man tar betalt för det här. Så vi får väl se ifall valet lyckas förlösa den här frågan på något vis.
Bland annat. Får jag göra min sista spaning innan vi släpper loss dig med robotar och sånt där?
Ja, men gör det.
Ja, men den sista spaningen är att vi kommer att bli elproducenter. Nu är vi inne på samma tema. Nu är ju elpriset just när vi sitter här och pratar uppe i 8 kronor per kilowatt, och det kommer faktiskt inte att bli lägre. Det är helt galet högt. Det finns en väldigt positiv sak med det här. Det driver ju fram omställning på förnyelsebar energi. Och jag var inne på initialt där att jag köpte ett hus. Jag täcker ju det här huset nu med solpaneler och växelriktare och allt möjligt. Jag kommer generera ungefär 24 000 kilowatt, vilket är ett par tusen kilowatt mer än vad jag faktiskt kommer behöva. Och med den trenden som är med solpaneler, om 2-3 år så kommer jag generera 35 000 kilowatt. Jag kommer ju vara elproducent, inte elkonsument. Så vi kommer se en boom nu av alla som äger mark eller fastighet, nästan blivit tvungna att installera solpaneler. Äntligen! Det har tagit alldeles för lång tid.
Jag tog min fossilbil i somras och åkte en sväng ner till Italien, och man passerar ju mängder utav platser där vi i Sverige, ja, där vi har åkermark, där har man liksom solpanelsfarmar i Tyskland som vill göra sig av med kärnkraftverken. Det är väldigt påtagligt och storskaligt där nere.
Vet du hur många solpaneler som Sveriges största solfarm har? Den ligger i Blekinge.
Nu är det där igen, hur många liksom, hur ska jag kunna veta det?
4 000. Och av de största, 10 största solparkerna i världen, varför för övrigt en ligger i Tyskland, då pratar vi 4 miljoner sådana här solceller. Mm. Vi ligger långt efter.
Ja. Och du säger att du ska producera 24 000 kilowatt. Jag menar, du bor i Göteborg på västkusten. Det regnar ju bara. Du får vara glad ifall du får ut hälften av det där.
Nu är det så här, vi pratar egentligen inte sol. Vi pratar om ljus. Det är ljusenergi vi pratar om. Och vi har ljus även här på västkusten.
Ja, ni har det? Okej. Ja, det låter bra. Och det är inte bara paneler på taket som är i ropet. Utan det finns ju också teknologier som är på frammarsch, där man till exempel tapetserar fönster, sätter film på fönster. Ja. Motsvarande liksom, som man gör idag för att slippa få in solljuset. Men där sitter det solpaneler helt enkelt och alstrar energi. Inte så där jättehög verkningsgrad, men släpper också igenom ljuset. Så varför inte ha det som både och?
Det är samma där, att ger det 3-4 år till så kommer det dels att släppa igenom mer ljus, för just nu är det hälften som kommer igenom. Och dels kommer det generera mer kraft än vad det gör idag.
Mm.
Och än så länge gäller ju exponentiell effekten, halva priset, dubbel effekt varje år.
Så är det ju, och jag läste idag att med de elpriserna som vi har idag, så den solcellsanläggning som för ett halvår sedan tog 7 år att få en ROI på, det vill säga att du tjänade igen pengarna, det tar 2,5 år idag, därför att elpriserna är så höga.
Jag räknar med 2,5 år på min, och då har jag 2 elbilar också, så jag ser framför mig att det här är jättebra.
Ja, det är jättebra. Får jag prata om robotar nu?
Ja, okej då.
Okej, vad skönt. I somras när jag tyckte det var lite torka på technyheter i somras, men det kanske hör sommaren till. Men det var en artikel som fastnade hos mig, och det var att nu trendar hushållsrobotar. Och då menar jag inte robotdammsugare eller såna här fönstertvättar, utan fullstora människoliknande robotar. Du har säkert sett den här Boston Dynamics, de har ju en robot som heter Atlas. Och sett den som kan göra parkour och...
Ja, flippa baklänges och så.
Exakt. Den har ju liksom visat imponerande rörlighet, men vad ska vi ha den till? Det är lite oklart än så länge. Det finns också en robot som heter Digit som utvecklas av ett företag som heter Agility Robotics. Den börjar få lite fäste, främst i logistiksektorn. Den kan packa i och ur lastbilar till exempel på kajerna. Och sen så kan den göra såna här last mile leveranser, det vill säga att leverera paket korta sträckor. Och jag tycker det här företaget, de är lite grann som Tesla som har kallat sin bil för en app på hjul. De kallar sin robot som mjukvara för fysiskt arbete. Mm. Och på tal om Tesla, Elon Musk och Tesla hade redan 2021 en väldigt människolik robot som kom in på scenen under deras AI-dag i Texas. Och det är inte så konstigt att den var människolik, för det var en människa iklädd spandex från topp till tå. Ser ut som en skidåkare eller någonting, fast den hade också huva på sig över ansiktet. Budskapet var dock att snart kommer vi lansera en robot som kommer se ut på det här viset. Den kommer kallas för Optimus, och den kommer vara mer värd än hela våran bilavdelning om bara några år.
Men vill man ha en sån där hemma? Eller det kanske inte den man ska ha den?
Ja, det är lite grann det vi kommer fram till. Eller så, det är det jag är intresserad av, vad du tycker så småningom. Men det är inte så långsökt som man kan tro att Tesla utvecklar en robot. För den kommer använda samma AI och samma computer vision eller datorseende som deras bilar. Och så småningom självkörande bilar. Så att den kommer vara skapligt kompetent, åtminstone på att se och uppfatta saker och ting runt omkring sig. Och så i somras då drog Xiaomi bort skynket från sin robot som de har döpt till det... tycker jag, originella robotnamnet Cyber One. Det låter lite futuristiskt. Den här roboten ska enligt Xiaomi kunna se i tre dimensioner. Den ska kunna känna igen olika individer så att den vet att det är du eller din son eller din numera fru som den stöter på. Den kan också känna igen gester som du gör och dina ansiktsuttryck. Och det gör att den här roboten kan alltså processa vad den upplever för någonting runt omkring sig. Och den har också tränats på att känna igen 85 olika vardagsljud så att den vet vad det är för någonting, ifall en fönsterruta går sönder eller ifall man tappar en tallrik i köket. Och så kan den känna igen 45 mänskliga känslor. Jag visste inte ens att jag hade 45 olika känslor, men det kanske är jag.
Nu börjar vi närma oss det som många filosofer pratar om, att när ska robotarna få rösträtt? När är de så pass smarta så att de borde få rösta? Med tanke på att det är val nu om 2 veckor. De kanske skulle göra bättre val än dig.
Ja, just det här valet är faktiskt inte omöjligt, för det är inte så lätt. Och jag har ju länge fört tesen att alla borde inte ha rösträtt, men, och kanske inte robotar heller. Hur som helst, den här roboten, eftersom den kan känna igen ansiktsuttryck och känslor, så kommer den se när jag är ledsen och så kommer den göra sitt bästa för att trösta mig. Och det misstänker jag kommer bli ett rätt taffligt försök som kommer säkert resultera i mycket skratt. Och då har man väl, ja, då har den väl på sätt och vis lyckats med att trösta mig då. Så att... Frågan till dig, Peter, är, vad tror du? Kommer vi ha robotar som brev- och paketbärare, och kommer de göra sitt intåg i våra hem som personliga assistenter? Eller har du sett tv-serien Westworld?
Ja, har jag gjort.
Där, Westworld är ju som en attraktionspark där dit människor åker, och i den här parken så finns det robotar som är precis 100% människolika, både sitt agerande och hur de rör sig. Och där får man ju se att människor lever ju ut sina absolut värsta och sämsta fantasier i form av mord och misshandel och våldtäkt och allt annat skit som man kan tänka sig. Så vad tror du att det kommer bli utav allt det här? Kommer de få rösträtt? Kommer vi se dem som våra kompisar i hemmet? Eller kommer vi sparka på dem när vi är arga?
Ja, men jag är ju i grunden ganska teknikomfamnande, men jag är svårt att se att det här i närtid, säg 10-20 år, kommer in i våra hem. Att de är så pass bra så att vi ens vill ha dem, att de är så kostnadseffektiva. Alltså någonstans att paketera paket på repetitivt och göra det 1000 gånger på en dag, det kan jag absolut se. Men att ha min robotkompis, nej, jag tror inte i min livstid. Men nu kanske jag är motvalls och gammaldags. Det känns så.
Ja, jag måste väl tyvärr då. Jag är med dig lite grann där. Jag skulle vilja ha en robot för vissa uppgifter. Jag kan tänka mig absolut en som plockar i och ur diskmaskinen. Det tycker jag vore toppen. Min familj lyckas inte skapa den ordning i diskmaskinen som jag tycker att man ska ha. Så någon som liksom gör det med ordning och reda, lägger besticken åt rätt håll och sådär. Och så skulle jag vilja ha en som stryker mina skjortor. Det vore ju också toppen. Men det är liksom specifika uppgifter. Jag vet inte 17 ifall jag kommer ha en kompis som springer runt i hemmet och frågar hur jag mår och försöker trösta mig när jag är ledsen. Det låter som att det är långt bort. Och de här robotarna som jag snackar om nu, det är 1 miljon ungefär som man får punga ut. Men det är ju nu då, naturligtvis. De priserna kommer ju sjunka.
Ja, men jag kan tänka mig, lite grann kan tänka mig, du var inne på det inom äldrevården till exempel, med medicinering och kanske bara hålla handen och upplevas och kännas faktiskt som om det var någon mänsklig interaktion. Det tror jag kan komma och finns ett behov av. Men det, återigen, där är vi också en 10-15 år bort.
Ja. Ja, men då gör vi så. Då sågar vi robotar åtminstone 10-15 år bort, så får vi se ifall vi får äta upp det sen då.
Vi får se om våra lyssnare har någon annan åsikt.
Ja, det vore roligt att höra. Och på tal om det, ja, för det första så kan vi säga att det var allt för idag, men när är vi tillbaka?
Ja, men om ett par veckor så är vi, va? Vi kör siktar på veckor igen, för nu händer det mycket saker.
Ja, men det gör ju det. Vi siktar på att släppa ett avsnitt varannan vecka. Så om en sådär 14 dagar så kan ni höra från oss igen. Men vi finns ju också på Facebook numera. Ja, där kan man ju ställa frågor och tycka och kommentera.
Yes, och där dyker väl det här avsnittet upp typ den 6 september eller något sånt där.
Det gör det. Så inte nog med att du då kan prenumerera på Fast och Falk där du hittar dina poddar. Nu finns vi även på Facebook.
Blir vi virala nu då, Stefan?
Jag håller det för osannolikt att en Facebook-sida är det som kommer att sätta igång den här raketen. Men så att du får hålla i och hålla ut ett tag till, Peter, innan vi blir virala.
Ja, på återhörande då.
Adjö.